Hallo, 1-2, 1-2. Hallå, hallå, här är Thomas Jakobsson med podden Hemlös men inte hopplös. Vi är i Haga, min lekplats, barnen gungar, solen skiner. Jag säljer faktum utanför Linnébolaget, Linnégatan systembolag i Göteborg. Så är det med det, och här sitter jag nu med Emily. Hej!
Hej, hej!
Hur står det till?
Jo, det är fint, sitter ändå i solen.
Har det gött, ja. Jag har ju erfarenhet av hemlöshet och det är bökigt. Och då kom jag på den här poddidén, så jag kommer gå runt på olika, dels träffa många olika personer då som är eller har varit, eller att de möjligtvis riskerar att bli hemlösa. Jag tror, om jag inte misstar mig, att det är cirka 3000 hemlösa bara i Göteborg. Och det är ju fan inte klokt egentligen, alltså. Hur har du det idag?
Ja, tanken var att jag skulle få en lägenhet tilldelad från socialen då, eller fastighetskontoret som det så fint heter. Efter att jag varit boende på Ellas i 2 år. Men så blev inte fallet, för att jag kunde inte flytta med mig i den lägenheten med mitt djur och mina möbler. Jag var tvungen att tacka nej helt enkelt. Varav jag bråkade med SOS en gång innan det, så fick jag ny chans till en ny lägenhet, men då gav de mig en mindre, så det, ja, här står jag idag. Jag har ett tak i alla fall.
Ja, det är det viktiga. Det är just det som är jobbigt när man är hemlös, att man inte har, man vet inte var man sover nästan, att det är stressigt och man blir, ja, det är svårt att fokusera på någonting. Jag vet att i Island till exempel, var en bekant som berättade för mig, där har man i första hand, så får ju de som är missbrukare eller har något problem på det viset, först får de en lägenhet tilldelat sig. Sen tar de ett tag i själva missbruket, för då har du en säker plats att stå på. Och det borde ju fan ta med finnas på samma sätt i detta land. Är du hemlös, så då hittar man ju kanske en drog eller alkohol för att bedöva ångest och allt skit som det handlar om, helt enkelt. Men hur kom det sig att du från början blev hemlös, och vill du berätta det här i podden?
Ja, absolut. Det började med när jag var boende i Alingsås. Där jag var tillsammans med en väldigt destruktiv kille. Och vi skulle gå isär många gånger, så det var det väldigt sista gången vi gick isär. Och fick jag hem ett brev från socialen, jag hade ju socialbidrag. Fick hem ett brev om att jag hade blivit vräkt, avhyst liksom, och med datum och tid.
Hur gammal är du?
Jag är 29 i år. Så det här var väl en 4-5 år sedan, tror jag ungefär. Fick jag mitt brev då, som sagt, att jag hade blivit avhyst. Var min kännedom kom till att det här exet hade skrivit ett brev till socialen att vi hade ett gömt konto där det hade kommit in väldigt, väldigt mycket pengar under de åren liksom. Och jag blev återbetalningsskyldig till en ganska hög summa pengar och kunde inte betala hyran, och därav blev vräkt.
Ja, det är ju faktiskt en väldigt smal lina man balanserar på. Det kan ju vara en skilsmässa, det kan vara som i Emelies fall att det går till på det här viset. Det kan vara alkohol eller missbruk av olika sorter. Det finns hur många anledningar som helst. Det finns till och med, ja, de som shoppar för mycket och sätter sig i skuldträsket, och helt plötsligt så, ja, så sitter de där. Vad har du för boende just nu? Hur funkar det nu för dig?
Jo, jag var ju inneboende hos en vän som tog emot mig då efter att jag blev utan boende nu igen för typ 2 månader sedan, en månad sedan kanske. På grund av att jag inte kunde ta emot den lägenheten socialen erbjöd mig, tyvärr. Jag kunde inte flytta in mitt bohag eller min katt, så jag valde att bli hemlös igen, tyvärr.
Ja, djuren och katterna, herregud, hundar och allting, det är ju viktigt. Och jag har ju bott på olika ställen där man absolut inte får ha katt eller hund. Ibland får man ju inte ens ha en övernattande där. Så träffar man en tjej, så är det ju, ja, lite jobbigt. Det blir bortamatch, om man säger så, i så fall. Men du måste ju på något sätt vilja ha ditt eget hem.
Oh ja, det är väl det enda man längtar efter. Och som sagt, i den lägenheten i Sås hade jag förstahandskontrakt på i 7 år ungefär. Och det var ju bara att ut med huvudet före liksom, och ja, alltså ett eget boende, det är, man vill ju kunna ha sin egen space liksom och kunna vara för sig själv, och man behöver utrymme för att kunna andas helt enkelt. Och när man mår som man mår så är det ganska frustrerande att gå på tårna i någon annans hem liksom. Jag kan ju inte räkna det som mitt boende, för att det är inte riktigt där jag vill bo. Jag vill ju bo ensam egentligen. Ja.
När du blev hemlös för första gången, var tog du vägen då då?
Min far tog in mig. Vi har inte heller speciellt bra kontakt. Mitt nätverk är ganska trasigt, så att säga. Väldigt, väldigt litet, ja. Så jag flyttade hem till min far. Fick lämna ifrån mig mina katter. Och ja, mitt boende där, det var inte jättebra heller. Det var inte stabilt. Det bara påverkar min ångest extremt mycket. Att sitta och känna att man blivit av med sitt förstahandskontrakt av en sån skitorsak egentligen. Liksom. Visst, jag var inte berättigad om pengarna, om man ska se rätt sakligt på det. Men hade han inte sagt något hade de inte fått reda på det. Jag hade antagligen bott kvar idag.
Ja, det är väl så också att nöden har ingen lag. Ja, men så får man ju tänka. Dina katter, vad har de betytt för dig under den här tiden då?
Oj, de har ju varit verkligen den enda anledningen att fortsätta, dystert nog och klyschigt när man är kattägare. Men nu har jag ju bara en katt kvar. Den ena fick omplaceras till farmor.
Det syns på din tröja, kan jag säga.
Ja, bära svart när man har vit katt, det är ingen fördel. Nej, men så den ena katten bor kvar hos farmor idag, och gammeltanten, hon är med mig. Hon bor med mig så gott jag kan.
Och här sitter vi bland kvittrande fåglar och njuter av solen. Och ja, här fortsätter Emelies berättelse.
Ja, jag flyttade hem till pappa där, och det gick väldigt dåligt väldigt fort. Eller månet gick väldigt dåligt väldigt fort. Kort och gott så hade jag väl ganska mycket självmordsplaner, och jag hade tappat det helt liksom, lusten, livsgnistan, allting, vad som kan hända när man är blott så ung.
Det är ju så också att av hemlöshet så blir det ju ångestrelaterat, och man blir ledsen och lätt känner hopplöshet. Eller hur?
Övergivenhet liksom. Ja. Man känner sig ju
värdelös.
Väldigt liten och ensam. Mm. Ja, man blir utelämnad liksom för hela världen, om inte annat, känns det som.
Jo.
Men man syns inte, tror man. Man känner sig väldigt utlämnad och inte sedd, fast man ändå blir sedd. Ja, men hos pappa i alla fall. Det gick ut för måendet, och jag kontaktade Pontus hus i Mölnlycke. Berättade min situation och förklarade att jag ville bli drogfri liksom, och komma ifrån det destruktiva. Och då fick jag mig en plats på Öjersjö. Var jag kom dit ganska fort, och det fungerade bra. Eller till en början så var jag inte drogfri första veckan, och det är klart man inte är. Man landar i ett nytt ställe och sånt. Men det är effektivt, och sånt träffade jag min för detta sambo på samma boende. Han trodde jag faktiskt jobbade när jag kom dit första veckan, för han syntes aldrig till mer än i köket. Tänkte det var kul att kolla på någon, men tjej fick jag, för han var ju faktiskt boende han också. Och det slutade med att vi ingick ett förhållande när vi fortfarande bodde på det här boendet. Och det är ju lite tabu att gå i relation med en människa på ett sånt ställe.
Men det är väldigt lätt hänt att man dras till personer som har samma beteende. Det är ju inte konstigt egentligen, eller hur?
Nej, vi hittar ju varandra just där också. Att vi hade ju samma motivation att bli drogfria liksom. Och vi var väl, inte för stick under stolen, men de få som var faktiskt drogfria under tiden vi bodde kvar. Sen fick ju han bli till i en lägenhet, sambon då, och vill inte helt enkelt denna kvar med själv på det boendet, så vi blev sambos kanske 3 månader in i vårt förhållande. Gick skitbra i kanske 9 månader tills att det kom ett återfall in i bilden, och förtroendet och allt det här, det brast. Och förhållandet brast också väldigt fort, och därefter fick jag flytta ut ifrån hans lägenhet.
Förtroendet brast hos dig för honom. Ja.
Ja, precis. Det med återfall och sånt, när vi hade hållit oss nyktra tillsammans och flyttat ut ifrån detta boendet, det var ett stort steg, och så blev det väldigt stort felsteg så att säga. Och vi löste det inte, för att jag blev väldigt skadad av hela våran vision på hur vårt förhållande skulle bli typ. Det är synd att säga idag, han har det jättebra och jag är jättestolt över honom, men jag har inte kommit så långt med tanke på hemlösheten igen efter vårat förhållande då. Ja, och efter det så, efter att jag gick isär från honom, så bodde jag väl hos lite kompisar och på soffor och började missbruka igen för att dämpa ångest och sorgen och allt det här.
Jo, men jag kan bara säga samma sak. Jag har ju också haft ett beroende här, alkoholberoende som har styrt upp. Och problemet är ju att man ofta dras till ja, samma skrot och korn, samma sort. Och så träffar man en tjej som är glad i drickandet. Och ja, så är det inte så jäkla lätt alla gånger.
Och efter jag flyttade hem sambo där då, så fick jag ju söka mig till lite andra insatser. Nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jag tror jag sökte kontakt med socialen i första hand, och så blev jag placerad på ett kvinnoboende vid namn Almas. Och där var jag boende i typ en månad, och det gick ju käpprätt ut för när jag kom dit, för det var mycket inblandat och mycket folk runt omkring som inte var nyktra, och det var jättestökigt och man kände verkligen hela atmosfärsmisären runt hela stället. Och ja, jag tjatade på SOS i alla fall, och så fick jag komma till ett annat kvinnoboende som heter Ellas. Och det var ju skillnaden mellan himmel och jord att komma dit från Almas, för direkt när man kom in de dörrarna så var det väl, alltså det var hemtrevligt och växter och fina färger och personalen var närvarande. Och där blev jag boende i, eller jag blev placerad där i ungefär 2 år, och det fungerade skitbra. Jag fick ju ett nätverk med jättefina kontaktpersoner och personalen som stöttade en genom att komma ut till typ olika resurser som behandlingsgrupp och psykologer och lite sånt. Och så skulle jag ju få komma ut via en referenslägenhet via det här boendet som jag bodde i över 1,5 år. Och skulle då bli tilldelad en lägenhet via socialen. Och så blev det lite som, det blev inte som det var tänkt. Och jag kunde tyvärr inte tacka ja. Det känns ju, låter säkert jättesyniskt att säga att man tackar nej till en lägenhet när man står inför hemlöshet, men när jag inte kan flytta med mitt bohag och katten, det funkar liksom inte. Då hade mitt mående, det hade gått åt helvete om jag hade fått flytta till ett boende där jag inte kan ta med det lilla jag äger och min katt liksom. För det hade gjort ont och det hade förstört mig. Verkligen.
Det viktiga är när man har varit på behandlingshem eller avgiftning och så vidare, att man verkligen kommer ut till ett drogfritt boende på något sätt. För kommer man ut till ett boende där folk dricker och håller på med massa andra tokigheter, då är det så lätt att trilla dit igen. Det stämmer verkligen att du behöver komma på ett ställe där, ja, där det är drogfritt helt enkelt, och gå vidare.
Ja, där man kommer så att det känns som en trygghet i alla fall. Liksom, att det är en värme liksom i hela huset.
Ja, det gör det. Det är ju skillnad.
Ja, det är skillnad. Ja.
Jo, visst gör det. Och jag har ju erfarenhet av både Stadsmissionen och framförallt Stadsmissionen och även på Frödingsgatan i Härlanda. Och det är jättetrevliga människor som stöttar en. Och det behöver man verkligen ha. Man behöver hjälp i svåra stunder. Och, ja, så att man känner att man kan prata om allting i princip utan att då, ja, få en spark eller en uppåtpuff i rätt riktning helt enkelt. Så är det. Jaha. Jag tänker så här att förutom att du har varit hemlös och du har haft lite bekymmer med droger, så är du ju bara 29 år gammal. Du har ju hela livet framför dig. Hur tänker du där?
Ja, alltså det är väl just detta att det är, ja, med tanke på att jag blev hemlös för 2 månader sedan ungefär, så hade mycket framtidsplaner. Jag hade ju planer på att flytta till Spanien och lite sånt framöver och fixa skolan och fixa en utbildning. Nu är inte det helt bortblåst, men motivationen finns ju kanske inte riktigt ännu. Men jag är på en stiftelse som kallas Fontänhuset och får lite mer uppbackning därifrån och lite mer. Ja, men det är därifrån mitt nätverk kommer nu, med tanke på att jag blir av med boendet och inte har kvar kontakter med personalen och sånt. Så är den här stiftelsen väldigt viktig för mig, för jag kommer igång och jag får en lite vardag liksom när jag kommer ut och känner mig inte helt ensam. Och därifrån så ska jag söka mig till deras SYO och hitta en yrkesutbildning. Så det är väl det jag kommer köra på, att jag yrkesutbildar mig, och så får vi se därefter. Jag har inte jättemycket planer, men som sagt, jag är ung. Jag har livet framför mig.
Ja, och dessutom så har du kapacitet, du är social. Det är viktigt att inte ge upp, eller hur?
Ja, det är ju det. Man ska alltid stå fast vid att man, alltså man finns ju av en anledning liksom. Och alla är viktiga, så enkelt är det. Det är alltid alla är viktiga för någon. Det finns inte en enda människa som inte är viktig för någon annan i hela världen liksom.
Ja, då ska jag be att få tacka Emelie så hemskt mycket för denna pratstund här på slänten. Ute i Haga. Vackra Haga. Ja, här har jag stött på 3 elever från Lerums gymnasium. Som heter Carl.
Milton.
Och Kajsa.
Jag börjar med Carl.
Ja.
Vad tänker du på när du hör just det här med hemlöshet och hur man kan bli hemlös? Vad beror det på?
Jag tänker att det handlar om skulder eller liksom, ja men om man har inget jobb liksom så går det inte runt och sen så har man inte något annat alternativ liksom, för du kan ju inte ta lån om du inte har något jobb eller liksom. Eller om man blir liksom sjuk eller någonting och inte har försäkring. Så kan väl det hända. Jag tänker på det. Eller folk som bara... Ja.
Ja, det är väl så. Jag har ju själv erfarenhet av hemlöshet. Och det är en balansgång faktiskt. För jag hamnar ju i skiten om man säger så. Och det går väldigt fort utför.
Ja, hur kommer det sig att du blev hemlös?
Jo, det kommer sig... Ja, det är en lång historia. Det börjar... Nu intervjuar du mig helt plötsligt. Ja, men det gillar jag. Det gillar jag. Herregud. Jo, det var så att år 2000, det är liksom 22 år sedan, då separerade jag och min fru, mamma till mina 3. Och ja, vad ska jag säga? Jag var ju förkrossad och tyckte det var skitjobbigt. Vi är jättegoda vänner idag. Hon är som min syster faktiskt och jag har bra kontakt med mina 3 älskade barn. Men då hade jag en firma, en städfirma och jag jobbade och jobbade och jobbade och så kände jag nej, nu orkar jag inte jobba mer. Så då bara la jag ner verksamheten. Vi hade sålt en villa uppe i Täby jag bodde då. Och ja, jag började dricka lite grann och lite mer och trösta mig på det viset, ångest och depressioner och panikattacker och så träffade jag fruntimmer hejvilt och åkte på semester och bjöd med dem till Mallis och allt vad det var och helt plötsligt så var pengarna slut och sen hamnade jag i Göteborg tack och lov för jag älskar ju den här, jag har bott i Lerum också, jag har bott i en husvagn vid Aspen och jobba i hemtjänsten och så. Ja, det är en liten kort resumé, men det går så jävla fort. Jag spelade en teaterpjäs när jag jobbade i hemtjänsten uppe i Gnesta. Och då spelade jag en kille som hette Krille. Och han i den pjäsen så var han hemlös och gick in på läkarstationen för att fixa en nattplats och så kom man in där och spelade läkare, hittade en läkare och sen så drack han lite handsprit. Ja, det var en komedi så det var rätt roligt. Men fasen alltså, bara 1 efter det, då var jag själv hemlös. Så det var liksom en, jag vet inte, profetia på något sätt. Det var jättekonstigt. Än du då? Vad tycker du om, eller vad har du för tankar om hemlöshet?
Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns som de hemlösa, eller den uppfattningen jag har fått av hemlösa, det är liksom att de har fått en ganska dålig uppväxt sånt. Kanske i inflyttningar eller haft problem med föräldrarna och sånt. Men det kanske inte alltid stämmer, men det är så jag...
Ja. Nej, men det är absolut så kan det vara. Det är olika det där. Allting, jag menar hemlöshet kan bero på spelmissbruk, det kan bero på separationer, allt möjligt. Det är alkoholmissbruk, drogmissbruk.
Jag har en till fråga. Och det är...
Nu blir intervjuad igen.
Ja, jag tänker du har intervjuat många hemlösa och sånt. Men jag tänker, vad gör de hemlösa som inte bor i storstäder?
Jo, men det är sant. Jag har ju bott här som sagt i Aspen i Lerum. I husvagn. Och i Lerum finns det inte mycket... De säger åk till Göteborg. Det här i Lerum finns inte så mycket för hemlösa egentligen. Vad jag vet. Men det är storstäderna. Sen säkerligen finns det hjälp på andra ställen också, för att i mindre orter, det är många som, det finns ju tack och lov många goda människor i Sverige som hjälper. Det finns, jag menar, vi har Ria här bland annat, och det finns de som delar ut mat och hjälper till på olika sätt och vis. Men nu skickar jag över Kajsa var det.
Jag vet inte, jag har inte så mycket tillägg, eller jag håller med Kalle och Milton, men alltså att man kanske inte blir accepterad hemma typ. Både för att man ibland har problem själv, men också för att familjen kanske tycker man har problem som man inte själv tycker man har. Och därför ja, blir utskickad från hemmet.
Jag förstår hur du tänker och jag håller med också. Det finns så många olika anledningar till att bli hemlös. Men när man väl hamnar i den sitsen, situationen. Oj, det går inte att beskriva hur jobbigt det är. Liksom, när man inte vet var man ska sova nästa natt. Och man tänker mycket på tak över huvudet. Och bara en sån sak. Liksom, det är, ska jag köpa ett tält. Ja, det är 4 minus. Nej, det är för kallt. Då är det jobbigt alltså.
Jag har en till fråga.
Ja, okej. Okay. Varsågod.
Jag tänker, om man är hemlös, hur ser en dag ut liksom? Tänker man så här, idag så måste jag få mat och sen så, alltså hur tänker man? Hur lägger man upp en dag liksom?
Jo, men det är sant. Jag säljer ju Faktum bland annat för att få ihop lite kronor. Och Faktum, då köper du en Faktumtidning för 40 spänn och säljer för 80, då tjänar du 40 kronor. Sen har du i Göteborg då, där jag brukar husera i vanliga fall numera, då har du ju Johanneskyrkan och många olika ställen där du kan få mat gratis. Du har ju Ria här i Lerum, där äter vi, åt ärtsoppa där idag och mackor och god tårta. Så det finns ju många ställen som ja, verkligen vurmar och hjälper de som är hemlösa. Ofta är det kyrkor, Johanneskyrkan, det är Frälsningsarmén, Ria, eller hela människan idag heter det. Men det är också kyrkligt så att säga. Men det är, de ställer upp och hjälper de som har det tufft.
Med de pengarna du tjänar då, vad gör du med dem? Köper du mat? Sparar du till någonting?
Jag kan säga så att jag säljer kanske 4 eller 5 Faktumtidningar per dag, om det är en bra dag. Och 4 gånger 5, vad är det, 200 va? Det är inte så mycket. Och så röker och snusar jag. Och så kanske det, ja, dricks en del ibland. Ja, så kan det vara också. Så att, ja, det är inte lätt. Man försöker bara lösa det. Man lever i stunden. Och jag är så, jag tänker bara, ah, det ordnar sig. Och det gör det, om man tänker positivt så brukar det lösa sig.
Jag tänker, de som har gått från hem till hemlösa, hur blir det? Lever de ofta hemlösa hela livet eller brukar de komma tillbaka här igen, eller hur?
Nej, det är väl så att du har möjlighet att via socialtjänsten så får du hjälp. Först får du tillfällig hjälp och sen får du möjlighet att bo i ett så kallat tröskelboende som det heter. Och klarar du av det och visar att du ja, sköter dig och så vidare, så går du vidare och kanske kan få, om du har tur, en hyreslägenhet någonstans. Jag ska bara säga det. Jag skulle bara vilja tacka er, Carl, Milton och Kajsa, för att ni ställde upp i denna lilla intervjustund. Ha det gott! Kör försiktigt! Hej hej! Hej! Här är jag tillbaka till podden här som heter Hemlös men inte hopplös. Och här har jag träffat Agnes Wold. Och vi tänkte ta en pratstund om hemlöshet och så. Vad har du liksom för aspekt och synpunkt på hemlöshet?
Ja, jag har ju ingen erfarenhet av det, som tur är. Jag har haft ett hem alltid så. Men jag kan ju tänka mig hur otäckt det är. Det, alltså några gånger när man var ung och man var ute och reste och man inte visste var man skulle bo och lite sånt. Alltså den otroligt obehagliga känslan man känner när det börjar bli kallt och klockan är 10 och så. Så att ha det så jämnt, det förstår jag att det är inte något kul, inte nej.
Nej, det är det inte. Men hur tycker du, Agnes, att man ska kunna tackla hemlösheten? Alltså det är över 3000 göteborgare som är hemlösa idag. Hur kan man lösa det?
Oj, om jag visste det skulle jag vara politiker. Det är säkert en massa olika problem, gissar jag. En del har liksom ekonomiska problem. Och nu för tiden, allt är ju så jädra välorganiserat. Så man får ju fasen med knappt lån. Även om man är rik som ett troll som jag. För man har glömt någon räkning. Alltså det är så, jag fattar inte att någon människa klarar det överhuvudtaget. Att få en lägenhet så, som kraven är. Och sen är det ju psykiskt sjuka, det är liksom folk som är missbrukare. Det är säkert väldigt många olika aspekter, så jag kan inte riktigt säga det. Det vet du säkert mycket bättre än jag, vad man ska göra.
Nej, det vet jag inte, men det gäller ju liksom att försöka på något sätt att studsa upp, för att man kan inte gräva ner sig, utan hoppet är det sista som överger en. På Linnégatan, det finns ett ställe som heter 35an där uppe. Vet du det?
Ja, alltså jag kommer ihåg det vagt från min ungdom. Jag vet inte vad det är där.
Nej, men det är faktiskt ett härberge för de som är hemlösa. Så...
Okej, ja. Alltså min man, han jobbade ju på Ungkarshotell som fanns ju väldigt mycket på 70-talet. Det fanns Masten och det fanns Frälsis och något som heter Klippan. Ja. Alltså det var ju, jag vet inte hur många... hundratals, kanske tusen människor som bodde. Det var ju mycket gamla sjömän och hemlösa. De bodde de här. De finns väl inte längre, antar jag. Men det där finns då, 35an.
Ja, och 35an, och så har vi... Ja, det finns ju flera ställen här i Göteborg, tack och lov, som tar hand om människor som har jobbigt. Men det värsta är ju på vintern när det är svinkallt och jäkligt. Alltså. På sommaren kanske man kan köpa tält om man behöver, men på vintern är det värst. Då är det riktigt jobbigt. Hur många sprutor har du tagit?
Jag tog just min fjärde för, nu ska vi se, 1,5 timme sedan. Jag kommer därifrån.
Härligt.
Ja, det var så mysigt så.
<Eller
hur? laughs> Ja.
Men alltså, vad händer efter covid? Jag menar, jag känner ju rent spontant, nu går jag ifrån lite hemlöshet här, men... Men de som är utsatta, de har ju fått sprutor, tack och lov också. Och bland annat Faktum då, där jag säljer och jobbar och fixar och donar lite grann och så. Jag tänker så här, eftersom jag har Agnes här, att är det inte naturens sätt att reglera? Vi har ju tarpest och det är mul- och klövsjuka och det är fågelinfluensa och allt möjligt. Är det inte naturens sätt kanske, och nu är det för mycket... människor och för mycket folk, så då kommer en pandemi eller en epidemi?
Nej, så funkar det inte riktigt. Alltså, vi har ju hela tiden de här mikroorganismerna då, och de tänker ju inte så mycket på det liksom, utan de infekterar och så, och det har ju dött, nu ska jag säga, det är 15 miljoner, men det är ju ändå bara, alltså det är ju kanske 2 promille eller något sånt där av världens befolkning som har dött, typ. Och det är samma i Sverige, 1,5 promille eller sånt där. Så vi har gjort 15 000 som har dött på 10 miljoner. Så det är 1,5 promille. Så att det blir ingen stor skillnad i befolkningen. Och dessutom, de som har dött är ju mest folk som var väldigt gamla och skulle dött om ett par år ändå. Så att jag tror inte att överbefolkningen blir så påverkad av detta faktiskt. Men digerdöden, herregud, då försvann ju kanske en tredjedel av Europas befolkning och så. Så då blev det skillnad. Men alltså, det är ju en enorm skillnad om man tar på 1800-talet, och dog 20% av infektionssjukdomar, och det var unga och det var barn och det var unga vuxna. Nu är det ju otroligt ovanligt att någon dör av en infektion om man inte är jättegammal redan och har något, ja, man kan ha cancer eller något annat, så att man är helt försvagad. Men vanligtvis friska människor dör ju numera väldigt sällan i infektioner, och det är ju jädrigt bra, får man ju säga.
Förbannat bra, skulle jag vilja säga. Ja, Agnes, vad trevligt att träffa dig här på Linnégatan utanför bolaget där jag står och säljer faktum och plockar upp mikrofonen.
Ja, men du får lycka till med din podd. Det är ju fantastiskt kul. I endorse it, som man säger i USA. Jag ger tummen upp eller vad man sa. Ja, toppen.
Trevligt. Tack så hjärtinnerligt. Tack, Agnes.
Lycka till. Hej.
Här sitter jag mitt emellan två vackra kvinnor. Ja, det är även fler här. För jag är på Linnégatan just nu på Jan Scotts. Och vi sitter här i kvällssolen som har... Ja, den har faktiskt flugit förbi. Så nu är det kvällsskugga. Men det är ganska gott ute. Det är somrigt och gött. Och då tänkte jag ställa en fråga här till Agneta till börja med. Som sitter bredvid mig. Hur tänker du om begreppet hemlöshet? Och ja, vad det beror på eller vad man kan göra åt det? För det är... Det är katastrofalt alltså. Det är över 3000 hemlösa i Göteborg. Det är mer än i Stockholm faktiskt.
Mm. Och jag tänker att det handlar om politik. Det är en politisk fråga. Vi vet ju, hörde senast idag, att antalet barnfamiljer som vräks ökar i rasande fart trots regeringens nollvision. Barnfamiljer som blev räkta och får vänta 3,5-4 år på att få en bostad igen. Så jag tänker att det är politik.
Exakt. Vad, är du politiker?
Nej.
Nej.
Nej, verkligen inte.
Jag heter Anna-Melia och jag sitter ju här och jag lyssnade precis på det Agneta sa här om att ni pratar om, för det första, att barnfamiljer blir vräkta. Alltså, jag kan inte ens, det där går inte ens att fathom, vad heter det på svenska liksom, man kan inte ens forma den tanken för mig. Ja, det går inte för mig. Jag kan inte ens förstå att vad, så okej, okay, så när du ska vräka en barnfamilj, vilka tankar går genom din hjärna då? Alltså hur tänker du liksom? Tänker du så här, ja men skit i barnen, skit i framtiden, skit i de som faktiskt behöver oss. Jag menar, jag kan inte, jag vet inte. Jag blir helt mållös. Alltså det är ju nummer ett. Och sen så hörde jag det du sa om att, nu ursäkta mig, nu minns inte jag vad det hette.
Det heter Stibergsliden, eller det är Stadsmissionen som driver det då.
Och vad är det de gör exakt?
Ja, det är alkoholavvänjning och så har de boen där man har kunnat bo i lägenhet. Jag själv bott där under vissa tider och så. Men det har de lagt ner.
Där igen blir jag lite så här, okej. Okay, men vart är vi på väg i samhället? För att man hör ju att alla vill ju att vi ska gå framåt och framåt. Det ska bli bättre och bättre. Men det visas ju inte i stegen de tar. Nu vet inte jag vilka de är. När jag säger dem så vet inte jag faktiskt själv vilka de är. Och det ska jag vara väldigt ärlig med. Men jag vill också säga att hur kan vi som ett samhälle vara okej med att ta bort de få privilegier vi har för människor som faktiskt har addictions eller är hemlösa och så här. Hur kan vi ens ta bort det från dem? Vart förväntar vi oss att de ska vända sig till? Vart är det här på väg?
Ja, det kan man fråga.
Jag kan säga att du frågar efter vilka är de, och det är politikerna. Det är politikerna, det är socialpolitiken. När jag började för 30-35 år sedan och jobba i socialsvängen, så pratade man om till exempel socialbidragsnormen, som det hettes då. Nu heter det ju försörjningsstöd då, lite finare. Men då sa man att normen var golvet. Det var det absolut minsta ekonomiska bistånd du kunde ge till någon, men du var fri, kommunen var fri att fatta beslut om att ge ett högre bistånd. Idag, 30-35 år senare, så är normen taket. Det är taket. Det finns, du får liksom inget mer. Så det har varit ett golv, den lägsta, och idag är det taket.
Jag undrar lite, nu ska jag vara ärlig här och säga att jag har bott och betala skatt i utlandet ett tag nu. Jag har precis skrivit in mig själv i Sverige och kommit tillbaka och liksom allt det här. När man säger sig vara ett välfärdsland, Speciellt när man har då bott i utlandet och du vet, man träffar människor. När jag bodde i London och jag träffade många, de bara, är du från Sverige? Va? Åh, varför flyttar du därifrån? Det är ju så bra och det är ju välfärd och alla har det bra. Men de ser ju inte verkligheten, de hör bara det som sägs.
Man kan, precis som du ställde frågan, vart tar våra skattepengar vägen? Men det vet vi ju idag. De går ju till Dubai som äger friskolor. Capio vårdcentral ska köpas upp nu av Arabemiraten. Det är dit pengarna går. Och så har vi en liten slant över till den kommunala skolan, den regionala sjukvården. Och kriminalvården får väl också en liten slant. Men där är de ju också trångbodda även om de inte är hemlösa.
Jag hade ingen aning om det här. Alltså för mig, jag är inte super politiskt insatt. Så jag ska inte låtsas som att jag är det heller. Men jag är däremot en människa som är för folket. Så jag tänker så här, när man är i ett land, ska inte pengarna då gå till landet? Eller liksom så här, pengarna man betalar inom landet, ska inte det spridas till landet och till människorna i landet som faktiskt behöver hjälpen? Eller?
Jo, det är klart att det kan man tycka, absolut. Det tycker väl jag också.
Jag sitter och funderar på det här med självbild. Alltså jag tänker det här, hur är det att bli äldre till exempel? Alltså det är ju en väldig fördröjning i självbilden. Man tror ju länge att man är 30 och så vaknar man en morgon och inser att man är 50. Och lite på samma sätt är det med självbilden av Sverige. Vi tror fortfarande att vi har en välfärdsstat. Vi tror att vi har en sjukförsäkring som funkar, en A-kassa som funkar, ett försörjningsstöd som fungerar där vi tar hand om de mest utsatta och är villiga att betala skatt till det. Men det är ju inte så längre. Kontraktet är ju brutet. Och tittar man på Göteborg som har infört bostad först, kan man ju ta som ett exempel. Ja, det har man ju gjort, men man har ju gjort en Göteborgsmodell utav det. Man tog inte den här beforskade. Ja, det handlar om att man först ska ha en bostad, tak över huvudet där man kan vara trygg, och sen kan man börja jobba med de andra bekymren man har, om det är missbruk eller psykisk ohälsa eller ja, vad det än handlar om. Ja, men man inför inte hela modellen, utan man säger att ja, bostad först. Du kan få en bostad, men du ska fanimej hålla dig nykter i den. Annars får du inte bo kvar.
Jag får säga lite här. Okej. Och tack så mycket för att du delar med dig av det där. För jag hade ju som sagt ingen aning om detta. Och där, om jag får ha min humbla åsikt här, så känner jag liksom att det där låter helt baklänges. För att de människor som har missbruk, alltså, nu är inte jag en psykolog, men jag tänker att om du har ett missbruk så betyder det att det är någonting som har hänt innan som du inte riktigt har gått till djupet med och dealat med på rätt sätt liksom. Det är så jag ser på det. Kan ha fel, men det är så jag upplevt det runt om jag känner som har missbruk. Ska inte det dealas med först? Liksom så här.
Och jag tänker så här, beroende är en sjukdom. Det har ju faktiskt WHO konstaterat, det är en sjukdom. Ska vi göra hjärtsjuka och enbenta bostadslösa också?
Ja, men jag säger så här då, jag går emellan lite. Att det här med faktum, jag säljer ju faktum då. Och då har det varit 2 år med covid och det är, folk har gått omvägar för att man inte vågar komma i närheten av en ens. Alltså. Och sen kommer Putin och kör all in och då blir det ju jobbigt med pengar och ekonomi. Så faktumförsäljningen har ju liksom rasat totalt. Och det är mina fickpengar för 1000.
Men vännen, du ska inte ens behöva bara oroa över dina fickpengar. Du ska ha ett hem, du ska kunna försörja dig själv, du ska kunna ha mat på bordet, du ska kunna vakna och känna dig trygg i mellan 4 väggar. Det där är en mänsklig rättighet. När du föddes på den här planeten så föddes du med rättigheter. Du föddes med att du ska kunna ha fyra väggar och ett tak. Punkt slut. Du ska kunna äta, du ska kunna ha vatten, du ska kunna duscha, du ska kunna ha nya kläder när du känner att okej, de här nu, det är dags nu. Det är inte okej. Det är där det sitter.
Birgitta heter jag. Jag tycker inte att välgörenhet är alternativet. Det har ju ökat på de sista 10-15 åren, så är det ju välgörenhetsorganisationer som gör det mesta jobbet. Och socialtjänsten drar sig tillbaka och stänger ner.
Men det är deras jobb, känner jag. Det heter inte de socialtjänsten.
Det tycker jag var en klok tanke, Birgitta. För det är ju så, det är ju det handlar om. Ja. Samhällskontraktet är brutet, ja. Det är kyrkan, det är ideella föreningar som får gå in idag. Ja. Trots att vi fortsätter betala skatt. Jag betalar gärna skatt, så är det, för mig är det inte en skattefråga, men det är en fråga om var ska våra skattepengar gå någonstans. Där måste politikerna steppa upp. Och jag tror också att man ska tänka att det här är inte en, alltså, det är en politisk fråga, men det är inte en vänster-höger fråga egentligen. Vill vi ha ett...
Nej, det gäller ju, alla måste gemensamt hjälpa till för att få bort det här ifrån samhället. Alltså.
Öppna våra hjärtan.
Ja, då tänkte jag avsluta med en dikt som vanligtvis är, och jag var ute på Donsö idag och tog båten ut där. Solen sken. Jättevackert väder. Och den här dikten, den heter Jag dunsade ner på Donsö. Med solsken i min försommarblick tog jag båten till en utav paradisöarna utanför Göteborgs stad. Den inre resan här i naturens sköte ger mig återigen ett oförglömligt ögonblick. Jag blir uppgraderad till en helt annan och uppåtpuffad grad. Ja, och det var allt ifrån hemlös men inte hopplös idag. Då säger vi så länge, så hörs vi snart igen. Hepp, hepp! Jo, jag kan fråga dig så här. Varför får man svullna fötter? Är det vätska i kroppen? Och...
Just det, det är då alltså hjärtat pumpar ut blodet genom artärerna, och sen så går det ut till alla muskler och organ, och så ska det tillbaka till hjärtat då. Och då går det via venerna, och venerna har ju inte någon sån här starka muskler i kärlväggen, utan det rinner tillbaka när man går, alltså från benen. Varje gång man går, då klämmer man ihop musklerna i ena benet, och då pressas blodet upp, och sen är det klaffar som gör att det inte rinner tillbaka, och så sätter man det andra benet och pressas det upp där så. Men så man stilla, då får man ju inte den här, utan då blir allt blodet nere i fötterna. Och det andra är om samma sak händer ifall man får dåliga klaffar som man ibland får när man blir äldre, får man sån här åderbråck och sånt då. Så att det är lite oundvikligt, och då pressas det ut då vätska genom kärlvägen, och så blir man väldigt svullen.